I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Ska du plocka fram någon figur i populärkulturen som föreställer vem är socialtjänsten, så ibland brukar jag säga, men det är Prussiluskan, en beskäftig tant som kommer och lägger sig i.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare.
Välkommen till Lära från lärda.
Fredrik Hilleborg vid micken, som vanligt. Och jag har en bok i min hand som jag har läst som heter Framtidens socialtjänst. Med mig författaren Martin Börjesson. Välkommen.
Tack så mycket för den.
Jag börjar alltid med gästen, så att jag tänkte att du får presentera dig, vem du är, vad du gör.
Ja, jag är lärare och forskare vid Ersta Sköndal Bräcke högskola i Stockholm, på institutionen för socialvetenskap där vi utbildar socionomer. Jag har en bakgrund som väl hör till att jag har varit en hel del i universitetet, men jag har också jobbat en hel del i myndighetsvärlden, Socialstyrelsen, gamla ungdomsstyrelsen, varit statlig utredningssekreterare några vänder, så att jag har rört mig i den där världen mellan myndighet, politik, akademi under rätt många år. Men de senaste åren har jag varit på högskolan och
jobbat. Den här boken då, Framtidens socialtjänst, hur har den växt fram?
Den har en ganska lång förhistoria, nästan 10 år. För 10 år sedan när jag tänkte att nu skulle man behöva se över socialtjänstlagen, när jag såg att det kommer att behöva göras. Och då började jag intressera mig för det. För några år sedan tillsattes en utredning och det fanns stora förhoppningar kring den här utredningen. De jobbade över 3 år, och den utredningen kom i höstas. Och för mig blev det en stor besvikelse. Och då har jag försökt både ta det här, ja, vad var det, varför är den här lagstiftningen viktig? Hur ska man tänka kring den? Men också, varför lyckades inte utredningen? Men också försöka vara lite mer konstruktiv. Ja, men vad borde man gjort istället? Utredningen kom i augusti i fjol. Jag lyckades nog skriva klart den här boken på några månader, för det fanns ganska mycket att gräva fram i. Så att egentligen är det ett försök till en debattbok om de här frågorna. Jag tror ju inte att jag har löst alla saker, men jag tycker debatten är viktig. Så jag vill, kan boken bidra till att ställa frågor och ändå pröva svar?
Så. Mm. Men om man börjar den änden då, socialtjänst. För mig var det lite stort och luddigt. Vad händer? Vad görs där egentligen? Vad innebär, vad är socialtjänsten för något?
Ja, det är en jättebra fråga i all sin enkelhet och svårighet. Och jag tror inte vi som håller på med socialt arbete har rätt ut den helt och hållet för oss själva. Eller vi brukar säga att det är väldigt svårt. Ett sätt att bena ut socialt arbete och socialtjänst som en bit, jag vill säga att det är en, det är någonting som växte fram på 1900-talet. I början på det seklet så skapades en förening som heter Centralförbundet för socialt arbete, och sedan dess har det här utvecklats som verksamhetsområde, som profession, som utbildning och så vidare. Men dess gränser har aldrig varit särskilt entydiga och tydliga. Jag jämför ofta med hälso- och sjukvården som har en mycket längre historia och som är mycket tydligare, mer avgränsat. Ja, det handlar om sociala frågor, de sociala problem, utmaningar människor möter, de samhällets insatser för, till stöd för människor som råkar hamna i utsatta, socialt utsatta situationer. Och vad som är viktigt, som hela tiden har gräns åtföljt det sociala arbetet och socialtjänsten, är att man talar om att socialtjänsten har det yttersta ansvaret i någon mening. Socialtjänsten är de som ska gripa in när arbetsmarknadspolitiken inte funkar, när socialförsäkringssystemet brister, när det går på tok i familjen, när våldssituationer, missbruk, omsorgssvikt, alltså barn far illa, då säger vi, där socialtjänsten har det yttersta ansvaret. Och det är ju en fruktansvärt viktig och svår att vara de som tar hand om det som inga andra klarar av. Jämför med hälso- och sjukvården som har en mycket väldefinierat uppdrag. Alltså man pratar ibland, det finns ett sånt där begrepp om att man är medicinskt färdigbehandlad. Då har hälso- och sjukvården gjort sitt. Men att ta hand om eftervård, ta hand om traumatiska upplevelser, bearbeta dem, handskas med konflikter som ligger och gror. Man kanske har handskas med missbruk, en missbrukssituation, man är avgiftad, man är nykter. Men ska man tillbaka till en social situation som är väldigt svår, liksom, där hamnar socialtjänsten. Och det, så det är svårt att definiera exakt. Alltså, och det, under hela det här 1900-talet så har det sociala arbetet förändrats. Alltså, från början hette det fattigvård. Sen tyckte man att det är för stigmatiserande. Vi ska hitta på ett modernt begrepp. Då kom begreppet socialvård. Och sen på 70-talet så sa man, nej, men låt oss skapa ytterligare ett nytt begrepp. Då var det den moderna socialtjänsten. Och hela tiden har det här funnits. Fram till 90-talet var förskolan en del av socialtjänsten.
Mm-hmm. Varför då?
Ja, det var omsorg om barn. Liksom, den utvecklades där. Alltså. Sen har den blivit en succé. Och liksom vi har sagt, nej, men det här ska vara pedagogiska målsättningar. Vi flyttade till skolan.
Ja, okej.
Okay. Nu finns diskussioner, ska vi. Äldreomsorgen är idag en del av socialtjänsten. Ja, men det kanske är en sån stor och viktig del. Ska det bli ett särskilt område? Vi kanske ska bryta ut det. Så att det är inte ett lätt område att avgränsa och definiera. Så jag bara säger, din osäkerhet är fullt begriplig.
Men någonstans så handlar det ju om då, så vad ska man säga, om man sammanfattar, när man har halkat ut i ytterkanten någonstans, så det är ett nät som finns där som liksom räddar upp en. Men innebär det också att där vill man helst inte vara?
Så är det ju ofta. Återigen, den gamla fattigvården ville man inte vara. Inte socialvården, och inte, man vill inte gå till SOS.
Nej, det vill man fortfarande inte.
Det vill man fortfarande inte. Ska du plocka fram någon figur i populärkulturen som föreställer vem är socialtjänsten, så ibland brukar jag säga, men det är Prusseluskan, en beskäftig tant som kommer och lägger sig i. Man vill inte bli kontrollerad, vi vill sköta oss själva. Vi vill inte behöva redovisa vårt levande i detalj, vilket man ibland faktiskt får göra om man söker bistånd. Man får redovisa sin ekonomiska situation, hur man har gjort. Man får.
Kan man se det utifrån, alltså, mest för att kanske få en överblick, alltså, siffror eller statistik på liksom, hur stor del av, alltså, så här, hur många människor är det som berörs eller som är inne i den.
Säg att var tredje person som är anställd i kommunerna som jobbar inom vård och omsorg. Mm. Och det är då framförallt mycket äldreomsorg, funktionshinderomsorg, men det finns också där individ- och familjeomsorgen, där finns den sociala barnavården, missbruksvården, arbetet med våld i nära relationer och så vidare.
Mm.
Om det var förra året eller förra, de sammanlagda kostnaderna var 200 miljarder kronor, så det är en ganska stor sektor. Den berör många människor och den berör liksom hela, allt ifrån äldreomsorg som ju berör väldigt många människor till de ganska specialiserade insatserna. Våld i nära relation, missbruk, alltså som är mer specifika problem. Äldreomsorg har ju mer en servicekaraktär, så det drabbar oss. Ålderdomen drabbar oss alla förr eller senare.
Du tar ju avstamp i den här socialtjänstlagen 1982.
Mm.
Och sen så var det då en ny utredning nu som startade 2017, va, som presenterades 2020. Så däremellan har det varit 82 som har gällt, så att säga.
Ja.
Och den här socialtjänstlagen, ska man tolka det lite som att den där den ska tala om vad som gäller. Vem har ansvar för vad? Vad är det som gäller?
Ja, det är ju lagstiftningens uppgift. Men jag skulle säga att det som var viktigt med lagstiftningen från 82 var att den, förutom att det var den viktig som lag i sig, så var den också, det var ett utredningsarbete där jag tror nästan det höll på nästan 15 år. Och en enorm under många av de här åren så var det en enormt omfattande debatt om de sociala frågorna. Det fanns en skuggutredning som leddes av ett antal professorer, socialchefer och andra som hela tiden drev debatten framför sig. Jag refererar en Göteborgskonferens som hölls 1970. Det var 2000 pers som samlades för att diskutera det pågående utredningsarbetet. Mm. När jag har suttit och gått igenom tidningsartiklar, alltså det här var en tid av och till så de sociala frågorna var första sidens nyheter och nya debattinlägg, så det var en omfattande debatt och det fanns enormt stora förväntningar på den här lagstiftningen, att det skulle vara, man skulle lägga grunden för den moderna socialtjänsten. Man avskaffade den gamla fattigvårdslagstiftningen och nykterhetsvårdslagstiftningen och sociala barnavårdslagstiftningen till en samlad. Man skulle bygga upp en stark lokal kommunal organisation. Och samtidigt med det här byggde man ut utbildning och forskning. Så det fanns väldigt stora förhoppningar och som knöts till den här lagstiftningen. Som, och i någon mening, om jag uttrycker mig väldigt grovt, så har vi sedan 82 levt i backlashen. För den hade definitivt sin betydelse, men den löste aldrig problem på något definitivt sätt. Och det där är en sån här poäng jag återkommer till, att det tror jag inte man kan göra. Det sociala arbetets uppgift är att vara där, att ta handskas med de problem som vi varje tid möter, för samhället förändras, människors situation förändras och det dyker upp nya former av utsatthet som man måste ha, och det där kommer alltid att vara det sociala arbetets uppgift.
Mm.
Så det där besvärligheten, även när vi om 20 år samlas och träffas igen och gör nästa podd, så kommer jag inte ha något bra svar på vad socialt arbete är då heller.
Mm.
Men det kommer att vara annorlunda än vad det är idag.
Mm. Det är något som låter.
Ja, det är något som...
Ja, det måste vara en granne som...
Det är någon granne som borrar.
Men så skillnaden är väl att då 82, och som du sa, utredningen hade hållit på i 15 år. Det var mycket högre upp på agendan helt enkelt.
Så. Ja.
Hur kommer det sig då?
Ja, en del var... Ja, det var ett radikalt 70-tal.
Vänstervåg.
Vänstervåg. En Men en bred vänstervåg, inte bara en politiskt röd revolutionär, det var också en radikal, fanns en radikal socialliberalism som drev de sociala frågorna också. Det var ett samhälle som efter rekordåren under 60-talet, liksom Sverige tagit stora kliv från fattigvårdssamhället. Mycket av de socialförsäkringssystemen var på plats. Semesterveckorna blev fler och fler. Industrins hjul snurrade. Vi letade arbetskraft i södra Europa. Där någonstans i slutet av 60-talet så kom också ett antal böcker och rapporter som visade att det kom till exempel en bok, kommer jag ihåg titeln nu, ja, den heter Den ofärdiga välfärden. Det kom en annan utredning som heter Låginkomstutredningen som aldrig fick göras klar, men som påvisade att trots välfärdsbygget, trots standardhöjningen, trots människors ökande levnadsvillkor, så var välfärdsbygget inte färdigt. Det fanns fortfarande gliper, fanns fortfarande folk som hamnade vid sidan av. Och det där drabbade ju, skulle jag säga, det drabbade, vad ska man säga, välfärdsbyggets självförtroende på ett sätt. Liksom att, aj då, vi trodde ju vi hade löst det här. Och det gav en väldig energi till det här utbudet. Nej, men nu ska vi ta det sista steget. Det var ingen grundläggande kritik av välfärdsbygget som sådant, utan det var bra. Men man skulle ta det som det inte lyckades med. Liksom. Och då kom den här, ja, men den moderna socialtjänsten som förutom att bedriva socialt arbete fanns också väldigt långtgående tankar om att den moderna socialtjänsten skulle medverka i samhällsplaneringen och liksom på det sättet bidra till att skapa ett samhälle där de sociala problemen överhuvudtaget inte uppstod.
Mm.
Och det där tror jag lite förenklat är lite feltänkt. Liksom att, alltså drömmen om att skapa ett konfliktfritt, oproblematiskt samhälle, den tror inte jag riktigt på. Jag tror jag avslutar den här boken med att citera Susanna Alakoski. Hon har talat om vi måste acceptera krisens rätt att existera. Det tror jag är en bättre utgångspunkt. Att det är såklart det är jättebra med förebyggande arbete. Vi ska försöka se till att människor inte hamnar i arbetslöshet. Att vi har trygga system så långt vi kan. Men sen måste vi också ha ett, när det ändå skiter sig, så måste vi ha system. Alltså, när jag snackar med studenter så brukar jag ofta tala väldigt väl om akutmottagningarna på sjukhus. Alltså sånt där.
Mm-hmm.
Att vi är väldigt, jag brukar fråga folk, studenterna, om de vet var närmaste akutmottagningen är. Det vet de väldigt väl. För de har, okay. De har säkert varit där. Ja. Men så frågar de om de vet var närmaste socialjour är.
Mm.
Och det är väldigt, inte alls lika många, nej, som vet.
Vad säger det?
Det säger att akutmottagningen, vi mår bra av att veta att det finns akutmottagningar. Alltså på samma sätt som vi mår bra av att ha en hemförsäkring. Vi vill gärna undvika att utnyttja dem, men det skapar en trygghet att veta att akutmottagningen finns där.
Mm.
Och det säger också att vi har ju en akutmottagning inom det sociala arbetet som vi kallar socialjouren, men den är inte lika känd och inte lika respekterad, inte lika, och därmed inte lika trygghetsskapande. Det tror jag den skulle kunna vara om vi vågade tala om de här sakerna mer. Och
men är det för att uppfattningen om den är en annan, att man tänker att socialbidrag vill man hålla sig borta ifrån? Och,
jag tror det,
alltså,
är
dåligt rykte.
Det tror jag är en viktig bit i det hela.
Mm. Eller dåligt rykte, men fördomar kanske?
För, dåligt rykte, jo, men sociala problem är ofta förknippade med moraliska alltså att det, man har problem för att man är lastbar i någon mening. Man har själv ställt till det för sig. Men medan sjukdom är någonting som drabbar en. Det bär man inte. Det är en smitta eller en olycka. Det är någonting man inte har. Och alltså, kommer du till akutmottagningen så den första frågan du får är inte hur kom det här sig, utan vad ska vi göra åt det här? Prioriteten är, hur är det här farligt? Då måste vi göra någonting. Medan den här, ja, är det ditt eget fel eller något annat? Är det inte så att du egentligen borde ta dig i kragen och sköta? Ja,
du blir inte ifrågasatt.
Man blir inte ifrågasatt på samma sätt. Det finns säkert moralism även inom hälso- och sjukvården. Men det finns om man tittar på den gamla lagstiftningen, så var det liksom, vilka är förtjänt av samhällets stöd och vilka är inte? Vilka krav ska ställas på människor att söka egen försörjning? Och det där är ju en svår fråga, för ibland är det ju faktiskt, det tycker jag också, ibland är det ju så att människor borde ta sig i kragen. Det tycker ju jag också. Det tycker
balansgång,
jag. Ja, och det där jättesvåra frågan, den kan man inte väja ifrån. Den måste vi ta. Liksom, och ta hela diskussionen om sjukförsäkringen liksom, som pågår nu, liksom, när människor blir utförsäkrade. Vilka krav ska vi ställa på människor att söka jobb och vara till arbetsmarknadens förfogande och så vidare? Jag tycker det verkar fullständigt uppenbart att emellanåt så är praxis inhuman som den är idag. Men det gör inte att man kommer ifrån de där frågorna ändå. Liksom att jag tycker det också, att så länge vi har ett sånt samhälle som vi har, där vi finansierar vård och omsorg med skattemedel, så bygger det också på att människor jobbar och betalar skatt. Så vi måste ha en allmän grundläggande legitimitet för att det fortsätter att fungera så. Och då tror jag att då kan vi inte blunda för de där svåra frågorna. Liksom. Hur ska vi organisera det? Det handlar om att i någon mening liksom bygga ett rimligt samhällskontrakt som också omfattar de sociala frågorna.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Utifrån socialtjänsten då, och man tänker från 82 där med den här socialtjänstlagen och så. Den här synen på att ställa krav och vem ska få... Du sa prusseluskan som sådär. Men har det skiftat genom åren?
Det har skiftat.
Synen på...
Ja. Och en av de frågorna man inte lyckades lösa då i lagstiftningen från 82, och frågan om tvång och frivillighet inom missbruksvården. Alltså hur långt ska tvångsvård... Hur långt ska socialtjänsten ha möjlighet att ingripa med tvång? Jag tycker, för mig är att ställa krav är inte samma sak som att arbeta med lagligt tvång. Jag tycker att emellanåt så att ta till tvångsåtgärder kan rent av vara ett sätt att slippa ställa krav. Liksom på att slippa gå in i en jobbig, konfrontativ situation och verkligen försöka få någon att förändras. Så att jag tycker det är självklart man måste ställa krav på människor och bråka med människor och som gör dumma saker. Men just de här, den återkommer ständigt i närheten av det sociala arbetet. Hur långt ska arbetslinjens krav utsträckas? Ska man ha rätt att tacka nej till vissa skitjobb under vissa villkor? Eller ska man, nej men det där får du faktiskt ta och så vidare. När är det rätt att omhänderta ett barn? När du säger, nej men nu får du, det här är, nu väger skyddsaspekterna över. Nu måste vi kliva in här liksom. Vi har full förståelse, respekt för att vi vill också försöka bygga en vettig situation. Men nu så det där är jättesvåra frågor och allt sånt där. Och där har ju, det har verkligen förändrats av och till i debatten under åren. Jag har inte något så här enkelt, superenkelt svar, utan jag tror just att de alldeles enkla lösningarna som tror att man ska lösa problemet och eliminera bort det genom att med en enkel lagkonstruktion tror jag sällan funkar. Utan då försöker jag istället säga, nej men se konflikten, se svårigheten, hitta sätt som gör att vi kan arbeta på ett konstruktivt sätt med det. Och sen får vi, ja, det har ju samma bekymmer skulle jag säga inom hälso- och sjukvården också. Liksom vilka behandlingsmetoder som är jättedyra, liksom de där svåra prioriteringsfrågorna. Liksom. Mm. Vi kan faktiskt inte behandla allt, eller vi tycker inte att vi har råd om det. Men det är jättesvårt att ta dem där. Varför det ena, det andra.
Just det, precis. Ja, det är, precis. Också att det är kostnader inblandade och sådär.
Mm.
Men de olika partierna tycker såklart olika, eller man kan tänka sig att det här färgas också av vilka som styr, sitter i regering och så.
Det skulle jag, ja. Och det är såklart att 70-talet, det var en vänstervåg, en stark socialliberalism. Om 00-talet har inneburit en, vi har inte samma vänstervåg, mer av hårdare tag, tuffare internationell konkurrens på arbetsmarknaden som också liksom driver på krav för anpassning av ekonomin och så vidare. Men det, jag skulle inte säga att det är inte en enkel höger-vänster-fråga. Alltså de här sociala frågorna skurit ganska bra rakt igenom till exempel det socialdemokratiska partiet där det fanns på 70-talet de skarpaste tvångsförespråkarna hittade man inom vissa delar av arbetarrörelsen, men också de skarpaste frivilligförespråkarna. Så att det är inte enkelt höger-vänster, utan det finns en väldigt tydlig liberal, icke-liberal tillit till enskilda människor eller en vilja att den gamla socialvården och fattigvården har alltid haft kritiken att den har varit väldigt paternalistisk.
Vad är det för oss?
Alltså förmyndaraktig.
Prusseluskan. Tycker att det var en bra figur.
Ja, fattigvårdsinspektören, den som man...
Mm.
Och kritiken har ju också kommit, och också inte bara från vänster utan definitivt från liberalt håll. Liksom där människors rätt till egen makt och att påverka sin egen situation.
Just det. Vart ligger egentligen, alltså om man säger så här, vart går åsikterna isär? Vart ligger frågeställningarna? Vilka är de svåra frågeställningarna?
Ja, i den här boken försöker jag ha 5 kapitel där jag liksom försöker kontra upp, liksom slänga upp 5 sådana här stora principfrågor. En sån där är frågan om alltså vem ska besluta om insatser? Hur mycket ska den enskilde ha rätt att... Ska du gå en missbruksbehandling så är det jätteviktigt, tror jag, att den enskilde är motiverad och har förtroende för den behandlingen. Och det är ett viktigt skäl att lyssna till den enskildes... Att tvinga på någon en behandlingsinsats som man inte tror på, tror jag, är en dålig början. Så den enskilde bör vara delaktig i beslut som vi rör. Betyder det att den enskilde ska bestämma allt? Alltså finns det inget utrymme för den professionella bedömningen att veta, ja, men det här är faktiskt sånt som visar sig funka? Liksom, det är också ett viktigt perspektiv. Liksom. Så där handlar det om den här avvägningen professionell kunskap kontra den enskildes vilja och drivkraft. Och hur organiserar vi det? En annan sak är att det som finns i lagstiftningen, både i den gamla lagstiftningen och det nya förslaget, är att man talar om behovet av helhetssyn, att ta en helhetsperspektiv på den enskildes, en helhetssyn på den enskildes sociala situation. Vad betyder det? Och det kan vara viktigt, men ibland så är det viktigt att uppmärksamma särskilda grupper och särskilda gruppers behov. På 90-talet så skapade vi LSS och LASS-lagstiftningen för de funktionshindrade och skapade en särlagstiftning för dem. För att, med motiven att det här var grupper som vars situation inte uppmärksammats tillräckligt mycket, tycker jag var bra. Mm. Även om jag annars reflexmässigt när jag tycker helhetsperspektivet och inte liksom skapa stuprör och tänka saker. Men ibland är det faktiskt viktigt att uppmärksamma så här. Det är en sån här annan konflikt liksom mellan. Frågan om nationell likvärdighet. Ja, men plocka fram en morgontidning för en vecka så kan jag plocka fram ett antal artiklar när man påvisar att det ser olika ut i olika kommuner. Ja, det är faktiskt meningen med lagstiftningen. Alltså, hela lagstiftningens konstruktion är att den ska bygga på att det här ska vara sociala arbetet bedrivs lokalt. Det är där man ser problemen. Det är där man försöker. Det bygger på en tanke att socialt arbete är nog annorlunda i Sorsele jämfört med på Södermalm.
Mm.
Och då vill man ha en utrymme för lokalt handlingsutrymme som man då värderar som något positivt. Ja, det kan också då bli skillnader. Och ibland är de här skillnaderna provocerande. Då försöker jag, jag har snott ett begrepp som jag hittade, alltså att man bör snarare tala om motiverade och icke-motiverade skillnader. Vissa skillnader är fullt rimliga. Liksom. Skolskjutsar är antagligen jätteviktiga i Sorsele. Men kanske inte lika viktiga på Södermalm.
Mm.
Så att det är liksom... Och så har jag några sådana här andra exempel. Alltså, och det snarare än att singla upp någon sorts övergripande målsättning om att det sociala arbetet ska alltid utgå från den enskildes behov och så ska vi lösa alla problem och så nästan försvinner de i luften. Nej, det kommer att vara besvärligt och svårt och krångligt och bökigt, men det är där det ska hitta sin legitimitet. Liksom. Hur jobbar vi med människor som är besvärliga och krånglar och ställer till det och har otur?
Mm. Alltså du menar att de kommer alltid finnas, det går inte att få bort det.
Nej, det tror jag. Det tror jag. Det kan vara större och mindre. Alltså.
Mm.
50-talet hade vi många fler hemlösa i Stockholm. Liksom, och vi kunde bygga bort en stor del av den hemlösheten. Och det var jätteviktigt. Men eliminera, tveksamt.
Mm. Jag tänkte att vi ska komma in på den här utredningen som har varit nu. För det är väl lite också som du beskrev själv. Det är också anledningen att du har skrivit boken. Som en liksom debattinlägg. Mm. Efter den här utredningen som kom. Startade 2017 och de presenterade då sitt resultat 2020.
Ja, hösten 2020.
Och vad innebar det här? Vad var det som skulle göras?
Jo, så här står det i direktiven till utredningen. I socialtjänstlagen regleras att kommunen svarar för socialtjänsten inom sitt område. Där anges även att kommunen har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp de behöver. Lagen anger dock inte vad socialtjänst är eller vad socialtjänstens arbete består av. Så det är inte bara du som... Och därför ska utredaren ska tydliggöra socialtjänstens uppdrag och ansvar. Och varje utredning har ett sånt här avsnitt där man går igenom hur man har arbetat och sådär. Och allra sist i det avsnittet så säger man att det har inte ingått i uppdraget att se över principen om det yttersta ansvaret eller att införa en prioriteringsmöjlighet. Och givet detta så konstaterar man att möjligheten att se över uppdrag och ansvar varit något begränsad.
Mm.
Och sen släpper man det. Och så går man in på ett stort antal detaljfrågor och några till. Om du frågade de som arbetar med utredningen så tror jag de skulle säga att en av deras stora uppgifter är att de har försökt lyfta upp just det förebyggande arbetet. Och då knyter man an till att egentligen tillbaks till lagstiftningen 82 och ambitionen att där skulle det fanns en sån ambition, den har inte förverkligats. Så nu tar man ett nytt tag med det här. Lovvärt kan man tycka, men jag tror att man gör samma tankevurpa. Att man tror att man genom att satsa på det förebyggande arbetet så ska man på något sätt komma ifrån de här svåra frågorna. De sociala problemen ska inte uppstå. Och det tror jag man kommer att lyckas lika lite nu som man gjorde då. Därmed inte sagt att förebyggande arbete är oviktigt eller så. Jag tycker det kan vara jätteviktigt och jättebetydelsefullt. Men man, på något sätt så ställer man det förebyggande arbetet mot det behandlande, det åtgärdande arbetet. Jag tror att det är en knasig motsättning. Jag tror båda behövs. Självklart.
Så kan man säga att det finns liksom en inriktning i formuleringen att man försöker eliminera eller få bort?
Ja, det skulle jag säga. Att man försöker slippa de svåra frågorna. De besvärliga. Liksom. De frågorna om prioriteringarna. Frågorna om här sätter vi ner foten. Och här vill vi ha en prusseluska.
Men varför vill man slippa det?
Jag tror att det i grunden är att det är någon sorts konsensustänkande. Det är svårt att skriva lagstiftningar liksom, som tillåter konflikter och problem. Utan vi vill hellre skapa system som verkar kompletta, harmoniska, vattentätta. Alltså då är vi tillbaka där. Nollvisioner, definitiva lösningar, det ska inte finnas några glipor och så vidare.
Mm.
Det finns ett mått av konfliktundvikande, att inte vilja se det besvärliga. Där jag, det är min övertygelse att, återigen, även om jag tror mig om att vara en ganska positiv och optimistisk själ, så får man ju för den skulle inte vara naiv liksom, att det finns en massa, jag brukar säga, ja men människor ställer till det för sig själva och för andra och människor har otur och vi har ju inga problem att tänka så när det gäller hälso- och sjukvård. Alltså att vi blir sjuka, vi råkar ut för olyckor, ibland är människor dumma och ställer till det och gör knasiga saker och på ett ganska oproblematiskt sätt, ja men då bygger vi en hälso- och sjukvård så vi handskas med det liksom. Kan vi inte tänka likadant när det gäller sociala frågor att ja, men ibland dyker de där kriserna upp. Ja, men då, det är det som är det. Där tror jag det sociala arbetets kärna är att liksom, ja, men då finns vi där. Det så tolkar det där yttersta ansvaret. Att det är då vi kliver in. Men då behöver vi bygga en organisation för det och då behöver vi se först. klara av att tala om det uppdraget som det är. Och alla de dilemman och svårigheter som ju liksom åtföljer det sociala arbetet hela vägen från lagstiftning ner till praktiken när socialsekreteraren möter den som sökt upp dem för hjälp och bistånd. Ja, men hur ska vi handskas med den här svåra situationen?
Mm. Vad skulle du ha gjort annorlunda då i den här nya?
Jag skulle börja med att det första jag skulle göra är ta tillvara den här omvärldsanalysen och tänka liksom, ja, men vad är det som har förändrats sedan 82? Liksom, hur ser sociala arbetets utmaningar ut idag? Vilka kvarstår? Vilka nya har tillkommit? Sen skulle jag försöka formulera mer konkreta målsättningar om, ja, men hur vill vi att det sociala arbetet ska bedrivas? Till exempel det enklaste som jag tycker, där tycker jag utredningen är bra. Alltså man har ett förslag att man skriver in att socialtjänsten ska vara tillgänglig. För det stod faktiskt inte förut. Och det tycker jag är en viktig bit. Den ska finnas nära, den ska vara lätt att komma till och så vidare. Jag tror man skulle kunna formulera liknande målsättningar på flera områden. Men sen skulle man också ta nästa steg och se, ja, men vilka dilemman och svårigheter kommer vi att möta när vi ska försöka realisera dem? Och där någonstans så tror jag man skulle kunna komma med mer konkreta förslag som också skulle svara mot, ja, människors behov, men också mot de som arbetar inom det här området, de svårigheter de upplever. Nu förs en liten sån här diskussion om det här, och på jag vet inte hur många områden så hänvisar man till nya utredningar eller det här ska lösas i en överenskommelse mellan staten och kommunerna, och så nöjer man sig med att formulera lite lätt ganska övergripande lätt fluffiga målformuleringar. Och ja, då tror inte jag att den här eventuella förändringen kommer att få så stor betydelse. När utredaren presenterade utredningen, och de hade dessutom en blogg som de skrev i under utredningsarbetet. Vid ganska många tillfällen så gjorde de en stor poäng av att vi har lagt mycket energi på att göra lagen lättare att läsa och lättare att förstå. Och det är såklart, det är jättebra om det, lagen är lätt att läsa och förstå. Men det tycker inte jag man behöver lägga 3,5 års utredningstid på. Liksom. Jag tycker man borde... Man kunde lagt ribban högre.
Om man lyssnar på det här och kanske vill komma i kontakt med dig, ställa någon fråga. Var hittar man dig?
Man hittar mig lättast på Ersö General Bräcke högskola. På hemsidan där så finns mina kontaktuppgifter.
Tack för att du var med.
Tack, Fredrik.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.